Nej men hej och varmt välkommen till ännu ett avsnitt av min lilla podcast som heter Nemo möter en vän. Och det är jag som är Nemo Hedén, och idag är vi framme vid avsnitt nummer 302 i ordningen. Och veckans gäst är en av våra mest hypade artister. Det är nämligen New Kid som är med i dagens avsnitt. Och ja, New Kid har ju verkligen slagit igenom de senaste åren och blivit en av de mest omtalade artisterna i detta avlånga land. Han är nu rykande aktuell i årets säsong av Så mycket bättre, och han syns och hörs lite överallt faktiskt. Och det var väldigt, väldigt härligt att snacka med New Kid. Och ja, katten som ni hör i bakgrunden är Bruce, huskatten hos det omåtligt populära radiomorgonshowen Gott Snack. För det är nämligen Gott Snacks studio som jag har lånat för dagens avsnitt, och det tackar vi väldigt, väldigt mycket för. Och ja, hoppas ni kan ha överseende med att Bruce jamar lite då och då. Lyssna på Gott Snack förresten, det är bra grejer som jag kan rekommendera varmt. Ja, jag heter Nemo Hedén på Twitter och Instagram och överallt, alla sociala medier ni kan tänka er. Och vill ni mig något så finns jag på nemohedén@gmail.com. Och ja, veckans poddavsnitt klipps precis som vanligt av LL Experience AB, som bland annat gör finfina podden Göteborgspodden, som jag också kan rekommendera varmt för alla mina lyssnare. Men nu tycker jag att jag har snackat klart. Nu tycker jag att vi drar igång veckans supermysiga avsnitt med en av landets allra mest omtalade artister. Plats på scen för New Kid i Nemo möter en vän, avsnitt nummer 302. Nu kör vi en jingel.
Nemo är en kändis, den största som vi har. Nu ska han snacka med en kändis och göra någon glad.
Ja, Nemo, ja, det är Nemo. Nemo möter en vän.
Bam, bam, bam.
Då kör vi, då åker vi. Nemo möter en vän med New Kid.
Hej, läget?
Jo, det är bra, fan, själv då?
Det är skitbra, alltså ja. Jag är... det är bra, men lite bakis.
Ja, yes, okej.
Okay. Ja, för vi...
Jag såg det på stories, jag bara, shit, kommer han orka upp imorgon eller?
Ja, det är det. Alltså, men vi körde ju på Allsång på Skansen igår. Mm. Och det var ju, alltså, det var ju magiskt. Det känns ju som en sån dröm att få göra den, bara överhuvudtaget. Och förra gången fick jag vara med som gäst till Minella, och i år liksom fick jag vara med i premiäravsnittet med min egen låt. Mm. Så jag och då B.O.R. som är med här idag, vi började med en lätt middag. Och den liksom slutar med att våran absolut mest turn-up-polare Mose dyker upp. Man hör honom på håll. Ey! Kommer han in och bara börjar, liksom, vi börjar shotta vid klockan 10 typ. Och vi är väl klara, alltså det är ingenting öppet heller sen vi, på natten, så vi åker runt på så här elsparkcyklar och bara försöker hitta nästa bar. Sluta med att vi är super, super fulla vid klockan 2. Vi går hem till mig och däckar typ. Och jag vaknar asbakis. Men det var värt det, för det var en bra dag igår. Och snart kommer jag också gå på sån ledighet. Mm. Shit, vilket långt svar. Men vad fan, vi är här för att snacka, eller?
Ja, ja. Och det här handlar om dig. Så du får svara hur långa svar du vill.
Fett alltså.
Ja, det är hur långt som helst. Du, jag vill bara säga att vi sitter ju här i Gott Snack-studion. Och det är en katt här som kan börja jama lite titt som tätt. Mm. Så jag vill bara liksom säga det till våra lyssnare, om de börjar gnälla på att det är en katt som låter då. Katten Bruce sitter här. Naken katten Bruce.
Ja, den har speciellt utseende.
Jag har tur att det är naken katt, tänker jag, för din kompis var allergisk. Så
han ljuger, han är inte det.
Han är bara rädd. Han ville bara lägga sig på tvären lite.
För att ja, exakt. Det. Exakt.
Nej, men vi har fått låna Gott Snacks studio, som är en morgonradiopodd. Så shout out till Gott Snack. Men vadå, varför New Kid?
Jag... Så jag gjorde typ min första låt för väldigt många år sedan i Uddevalla. Då fick jag typ vara med på en låt där en lokal rappare som jag såg upp till väldigt mycket skrek det i introt. We got New Kid on the track. Och då hade jag inget namn. Jag tror att jag typ kallade mig Alex bara liksom. Och sen så tog jag det, New Kid. Så nu har jag ridat med det sen dess.
Vet den här människan om att det blir ett namn sen?
Ja, och jag gillar också så här, jag liksom ger... liksom pay homage till honom i varje intervju typ, som jag kan. För att han, alltså han inspirerade mig extremt mycket till att börja göra musik. Och jag lyssnade på honom jättemycket på, liksom, på hur han, ja, men hur hans rimtekniker var. Och jag såg honom live och han hade extremt mycket energi. Och jag bara, men liksom, både blev inspirerad och lärde mig väldigt mycket av honom tidigt.
Du får bjuda in honom på en track nu och som cirkelslutning.
Ja, exakt. Alltså, dels någonting sånt, men han är också, han är så aktiv också inom typ media, radio och shit i Uddevalla. Så jag brukar också säga, vi har nära kontakt i varje gång det händer någonting och sådär. Men vi borde ju lätt göra en låt tillsammans. För jag ska spela i Uddevalla, enda spelningen liksom sen corona. Men då är det en streamad spelning. Som jag ska göra i Uddevalla. Kanske ska bjuda in dem där.
Det borde du göra. Och jag har en fråga kring det där. För att jag har sett att vissa artister nu börjar släppa så här. Ja, men kom på intimt gig här och där på olika hotell och så här. Jag såg Danny Saucedo släppte några gig på något hotell i Stockholm. Hur kommer det sig att folk får göra det? Är det fortfarande 50 pers gräns? Är det för att det är bord och restauranggäster? Eller varför funkar det? Vad är grejen?
Jag vet faktiskt inte. Jag har inte gjort något sånt gig än. Men jag vet ju att det är 50 pers. Men det är ju inklusive liksom personal och så på stället, så att det blir väldigt, väldigt, väldigt få. Jag vet inte, för mig skulle, man ska aldrig säga aldrig, men det hade liksom inte riktigt varit min grej, tror jag, att göra det. Jag gör ju, alltså jag spelar ju väldigt mycket typ, bara såhär, jag gör mycket klipp och sånt nu på min Instagram eller på YouTube som jag släpper, som är lite, ja, men som är lite live, men det är inte live live, men som jag inte brukade göra innan hela karantäns.
Jag har en fråga kring det här. Det är ju som, som alla tjatar om, extremt speciella tider. Och din bransch har ju drabbats nästan hårdast, får man ändå säga, eftersom ni är beroende av publik och sådär. Jag pratade lite med Uno Svenningsson här om veckan, och han pratade om det här med att, ja, men förr i tiden så var det två ben som artister stod på. Det var liksom intäkter för plattor, för CD-skivor, och intäkter för live-gig. Och skivindustrin dog ju för typ 10-15 år sedan. Och nu har ni liksom en period där liksom live-gig har dött. Hur tänker artister nu? Är ni oroliga för det här? Och det måste ändå falla bort inkomster och skapa en viss stress, eller hur tänker du?
Alltså jag skulle säga, men dels så finns det ju sjukt många fler intäktsben idag. Alltså jag har ju dels tagit fram egen merch som jag liksom har haft fabrik i Bali och tryckt fram, som är en egen del. Sen så är jag även, jag skriver mina egna låtar, vilket har en fördel då, för att jag får en intäkt från Stim. Ja, men det finns en jävla massa olika som, så här, som kan rädda mig lite grann i den här situationen. Men absolut, live-delen är ju, det är en jättestor, jättestor del av intäkten som försvinner nu. Och så här, om det kommer till rädsla och så där, jag har varit turligt nog, det hörde vi katten första gången, då jag har turligt nog varit liksom duktigt ekonomisk och bara, ja, men så här, liksom lagt undan cash från tidigare turnéer och så där, som har gjort att jag kan inte vara jättenervös just nu. Och känner väl att, ja, men jag hoppas att det kommer komma igång, ja, men nästa år. Och då känns det, känns liksom, det känns okej på något sätt, för det skapar också möjligheter att jobba på andra saker, att jobba typ med en ny platta nu direkt. För det är inte så mycket tid som försvinner från att typ turnera. Det kan ta väldigt mycket tid och huvudplats eller headspace liksom, att turnera. Så nu det känns som att man hittar så här, jag hittar nya folk att jobba med, jag hittar nya sätt att jobba med folk. Jag liksom börjat jobba så här, liksom att vi sitter i två olika studios. Jag jobbar med några producenter i Göteborg och jag sitter här i Stockholm, och så har vi en länk där vi liksom utan nästan latency kan göra musik tillsammans. Och det öppnar upp massa dörrar. Så jag vet inte, jag har nog försökt se på det så här positivt bara. Och tänker att live-delen kommer komma tillbaka, och så får vi se nu hur kan vi använda den här tiden, den här extra tiden, åt att liksom göra någonting bra istället.
Du nämnde att det var Allsång igår. Och du nämnde också att det är vankas semester framöver. Men förutom de två grejerna, hur ser dagarna ut just nu? Om du får berätta en helt vanlig dag just nu.
Ja, alltså nu har det ju, nu tror jag att det här är liksom, det här är typ näst sista dagen innan jag ska gå på semester då. Och det är väl en egenplanerad semester, för att mina tidigare, eller senaste typ 4 månaderna har varit väldigt intensiva. Och det är dels för att jag släppte ett album för 3 eller 4 veckor sedan nu. Och allting som kommer runt det, liksom slutförande av det var väldigt intensivt. Jag fick ju en plats i Så mycket bättre. Och Jag fick det ganska sent, vilket gjorde att jag hade en ganska kort tid där jag skulle göra alla de här låtarna. Vilket också liksom, jag skulle göra samtidigt som jag skulle göra klart min platta då. Och sen så har jag jobbat lite med så här, ja, men den här live-delen som jag typ ska göra streamad. Jag har bara haft jävligt mycket att göra. Så dagarna har väl sett ut som att jag inte gör något annat än att pyssla med musik typ.
Men du nämnde att du fick kort betänketid på dig, Så mycket bättre. När fick du frågan och när började inspelningen?
Ja, men liksom vad fan kan det ha varit? Jag hade väl kanske typ 4-5 veckor på mig att ta fram de här låtarna. Som jag inte får säga hur många det är, men det var väldigt tajt för att göra de här låtarna. Och det är också en väldigt speciell situation, för att jag brukar vara ganska viktig med att musik måste få ta den tid den tar. Och det här var första gången som jag verkligen fick säga, okej, nu har 5 veckor på dig. Och du vet, det kändes som en snickerverkstad. Så man bara gjorde och pressade sig själv. Och liksom, jag har jättesvårt att sova typ senaste månaderna, just för att jag har varit så himla mycket. Och du vet, även när man kommer hem från en lång dag i studion, så är det så här, melodi snurrar i huvudet typ. Man kan inte somna liksom.
Men är du inte rädd att det ska gå ut över kvaliteten, det här att det ändå blir som en fabrik nästan?
Jo, alltså absolut. Men samtidigt så har jag också typ hela mitt liv varit så att jag jobbar så mycket med någonting att jag nästan jobbar sönder det. Så på ett sätt har det också varit skönt att säga, jag måste släppa saker nu. Och jag känner också i mig att så här, jag själv har skrivit musik väldigt länge. Jag jobbar med folk som är jätteduktiga. Så att så här, det kommer bli bra. Alltså lite grann, så här, vi har en hög hitrate liksom, i hur bra sakerna vi tar fram är. Vilket jag känner mig bekväm i. Så det kan också bara vara skönt och så här, fan, men det får bli vad det blir typ.
Upp till bevis. Ni kan hantverket liksom.
Visst, visst.
Cool, du, vi ska leka en liten lek som jag har valt att kalla för associationsleken. Och det går ut på att jag säger, ja, det kan vara ett ord, ett namn eller en företeelse, och du ska helt enkelt bara utveckla dina tankar och känslor kring det. Är du med?
Ja.
Första ordet i den här associationsleken är Filippinerna.
Ja, jag tänker direkt på min släkt såklart. Jag tänker på min pappa. Jag tänker på mina kusiner som jag liksom växte upp med och som var mina bästa vänner som liten. Jag tänker på jag tänker på något sätt också hur jag ser ut typ. Att jag när jag växte upp så förstod jag inte att jag hade typ ett annorlunda utseende från vad den typiska svensken var. För mig var det så här, jag ser ju svensk ut, eller? Jag känner mig väldigt stolt också när jag tänker på min släkt i Filippinerna som nu äntligen har förstått att det jag valde att pyssla med i livet, det fungerade ändå. Och nu sitter de, efter att ha kanske varit lite tvivlande över min väg att gå, nu sitter de i liksom en så här liten by i Filippinerna och kollar liksom på YouTube-klipp och ser så här. Ja, men det funkade för honom.
Fint ju. Har du varit där eller?
Ja, jag har varit där några gånger.
Ja, fan vad grymt. Känns det okej med den här leken?
Ja, absolut.
Ja, bra. Nästa ord är, du nämnde det förut, alkohol.
När jag tänker på alkohol, alltså, men jag tänker på vin. Älskar att dricka vin. Jag nu på sommartid dricker jag extremt mycket rosévin. Och jag tänker på spelningar faktiskt, vilket under en period blev lite för mycket dricka. Och som jag då, jag tror att ett år tillbaks nu, valde att liksom sluta helt dricka inför spelningar.
Hur märktes det att det blev för mycket på spelningar?
Ja, men det var, alltså, egentligen så blev det väl så här, det var inte att jag var aspackad varje gång jag skulle spela, utan mer att jag kände att jag behövde ta liksom ett glas eller två för att lugna nerverna. Och då kände jag att så här, fan, så där vill jag inte ha det, utan jag måste liksom lära mig att bara njuta av känslan att vara nervös typ.
Det låter väl ganska sunt ändå, får man säga.
Jag tycker det.
Insta sessions.
Insta sessions. Alltså då tänker jag, jag vet ju inte riktigt vad du menar, men det är ju min associationslek. Mm. Så att jag tänker ju på, då tänker jag ju på mina,
jag snodde den.
Ja, jag tänker på mina karantänvibbar. Jag sitter och spelar piano och sjunger. Och de känns ju jätte liksom, de känns väldigt det är en positiv tanke för mig, för att jag började göra det i år. Det gick väldigt så här, det gick väldigt snabbt för de här, jag vet inte vad det nu är, 20 videos eller någonting som jag har gjort, och som öppnade också väldigt många dörrar för mig. Och jag hade väldigt roligt med det. Och jag har alltid känt att så här, eftersom att jag själv är låtskrivare, så jag tyckte, varför ska jag sitta liksom och typ sjunga någon annans låt, alltså covers på piano. Men istället så såg jag åt andra hållet, att att spela massa andra artisters låtar som andra har skrivit, så lär jag mig om hur de har skrivit. Alltså okej, men deras ackordföljder, eller hur får de energin att öka i refrängen. Så många små tekniska detaljer som jag lärde mig helt mycket av. Jävligt positiv känsla får jag av dem där.
Mm. Ja, men det var ju någonting, alltså det kändes som att responsen som du fick på de videorna var liksom enorm ju. Att det var mycket större än vad du ens kunde tänka dig när du började med dem. Mm. Det var mycket därför också att du fortsatte med att göra så många, eller?
Ja, ja verkligen. Jag gjorde dem först från början, så gjorde de av anledningen att jag hade en väldigt liksom viktig spelning för mig som jag hade planerat på Bench, som jag hade planerat i nästan ett halvår innan. Och sen så kom corona, jag visste inte hur jag skulle säga till mina, alltså de som hade köpt biljetter, att det var inställt. För jag kände väldigt stor så här guilt ändå över att det skulle bli inställt. Och då skulle jag göra de här tre videoserna bara som en så här, okej, men det här plåster på såren typ. Så började det, och sen så var det ju, alltså det är ju askul när någon tycker att det är fett. Och mer än att det bara var så här, ja, men vad fint du sjunger, så var det också liksom, man fick känslan av att, ja, men folk satt faktiskt i karantän, eller folk hade liksom, folk som var sjuka, och det gav lite ljus i deras dag. Och så här, helt ärligt, det var jättemotiverande att bara folk skrev till mig rakt ut. Så det här är en höjdpunkt på min dag när du släpper med visorna. Mm. Och vad fan, då kan jag inte sluta, då måste jag köra mer.
Det var särskilt en grej som stack ut, och det var nog Darin-tolkningen.
Just det.
Jag ska göra en säng av rosor. Jag ska tända varenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga. Jag ska göra en säng av rosor till dig.
Den var helt magisk. Och sen så la även han upp den på sina stories, eller hur? Känner du honom eller?
Nej, och det är också det som är så jävla fint, att så här, ja, men jag gjorde den låten för att jag tycker att det är en magisk låt. Och sen så på något sätt så liksom så når den honom. Och så börjar vi snacka lite. Och det är så fint, för att vi bara liksom, vi möts någonstans på så här, okej, men vi älskar musik och vi älskar hans låt typ. Mm. Det är jävligt fint och, ja, fräckt vad som händer.
Ja. Det är fett som fan. Det är en otrolig låt, och jag är stor Darin fan men jag har varit lite så här, fan vad du nästan knäckte honom alltså.
Ja, det ska vi inte säga. Vi båda jobbar och är här i studion. Vi älskar Darin också. Han har en av de sjukaste rösterna.
Ja, otrolig alltså.
Sen jag minns inte när liksom.
Nej, han är magisk. Mm. Nästa ord är uppväxt.
Uppväxt, och tänker jag på Uddevalla. Of course. Och Dalaberg som var området som jag växte upp på när jag var liten.
Vad var det för typ av uppväxt?
Nej, men jag växte upp med liksom, men det var ändå så här, växte upp med mamma och pappa och min storebror, som var liksom den typiska storebror som kom och slog så åt mig ifall det var någon som gidrade. Det var liksom, växte upp med fotboll på gården. Mycket liksom drömmar om att typ ta sig därifrån typ. Det var, jag vet inte om just så här, storstaden var liksom, att det var det som var målet, men bara att så här, Dalaberg, och du vet hur det livet var där. Man ville bort därifrån liksom, man drömde och folk skulle bli liksom Zlatan och ta sig.
Det var inte så att du gick runt och närde en dröm om att åka till storstaden och bli artist liksom.
Nej. Det kom så mycket senare. Det kom liksom när jag var 16 typ. Men när jag var ung så var det mer, handlade om mer om att bara du vet, allting handlar om kompisarna på gården och vi spelade, alltså, vi spelade jättemycket fotboll och tjejer typ. Mm.
Fast när man är 16 så är det ändå en del av uppväxten, tänker jag.
Ja.
Så det går att baka in där.
Men när jag liksom, när jag blev 16 och typ började, när Scoob då skrek New Kid på den här låten och det började, så då känns det som att det gick ganska så snabbt där jag typ bytte riktning. Jag skulle ju verkligen bli fotbollsproffs. Och det tränade jag för ganska seriöst, så här, väldigt många timmar i veckan i många år för att bli. Men jag var så himla litet byggd, och så jag spelade liksom IFK Uddevalla, spelade division 4, fick spela i A-laget när jag var väldigt ung. Blev söndermanglad, alltså blev så jävla nedtrampad. Och sen så hittade jag det liksom typ musik där jag kunde sitta själv och bara inte behövde bli nedslagen varje lördag på en jävla arena.
Jag försöker trampa på mig nu.
Exakt. Och så då gick det väldigt snabbt till att jag bara, fan, det här älskar jag att göra. Jag sitter liksom, alltså, jag är uppe sena nätter, jag går upp tidigt för att göra musik. Jag liksom, jag är inte i skolan för att jag älskar att göra musik. Jag gör musik 10 timmar om dagen. Mm. Ingen ber mig göra det.
Utan... Där kommer lite dialekt fram. Äntligen, när du så dagen där. Jag tänkte så här, kommer någon dialekt lite?
den sakta försvinner den efter 10 år här. Nej, men,
Är det mer dialekt när du snackar med polare hemifrån?
Framförallt med min morsa då kommer den. För då hör jag också, så man glömmer lite grann, alltså vissa ord, det är verkligen ord så här. Snackar med morsan då, ja men just det, det är så man säger, bla bla, och den kommer fram mest då.
Men när du började plinka på pianot då, och liksom när musiken kom till dig där, var det så att du direkt kände att jävlar, det här har jag en talang inom? Eller var det någonting som växte fram successivt med övning och så?
Alltså, jag känns jag tönt att säga att om jag, alltså, jag tyckte verkligen från första jävla låten bara, fan, jag är asbra på det här.
Det är ju skönt ju.
Förstår
du? Får se så.
Ja, det, okay. Där var, det är verkligen, och det är sanningen, men jag var aldrig så här, alltså jag kände så, men det var inte som att jag var ändå inte så här otrevligt kaxig med det, alltså negativt kaxig. Det var bara att jag hade väldigt mycket självförtroende och kände att jag utvecklades väldigt snabbt. Dels för att jag hade talang, men jag satt också väldigt 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 väldigt, alltså många timmar och så här, liksom, som att istället för att göra läxor så gjorde jag liksom, jag gav mig själv läxor i att skriva rim typ. För jag började rappa från första början och så här, var väldigt disciplinerad och så här, slutade typ festa och sånt också, du vet, var ute och göra stan osäker liksom, och satt istället hemma och gjorde musik. Och så att jag vet nog att jag kände ganska så här, snabbt, fan, jag kommer göra musik på ett eller annat sätt liksom.
Nästa är 6-årspausen.
Ja, den är jävligt tvådelad, alltså, för att den, på ett sätt ser jag på den liksom på kanske de lite mörkare delarna som jag gick igenom under den perioden, med allt ifrån liksom, det är så jävla stor fråga, men ja, men jag ser lite mörkare på den, på saker som jag gick igenom under den perioden.
Det finns tid.
Jag ser dels mörkt på det, och sen så ser jag också väldigt ljust på det. Och egentligen kort med det ljusa är att så här, var man än liksom, hur man än kollar på allting så här, så kommer jag ut ur det så här, jag kommer ut så jävla mycket klokare typ, och lärde mig jävligt mycket och jag ångrar inte det, och jag önskar inte ens att de här 6 åren gick snabbare, för att nu typ, nu är jag tillbaka och gör exakt det jag älskar att göra, och nu vet jag också att jag gjorde inte musik på 6 år. Jag vet hur det känns att inte göra musik nu. Hur mycket jag känner att det är viktigt i mitt liv. Hur mycket jag behöver göra musik. För mig själv bara liksom. Så jag kommer aldrig liksom sätta mig i en position där jag inte gör det igen. Eller inte har möjlighet att göra det. Ja.
Jag läste någon intervju med dig och jag fick en känsla av att det var någon slags skivbolagstrubbel. Var det det?
Ja. Ja, men det är en del i den här långa, alltså egentligen då, anledningen till att det var en paus överhuvudtaget, det var ju inte som att jag bara, fan, nu ska jag pausa i 6 år. Utan jag gick igenom en liksom en twist egentligen med det bolaget som gav ut min första platta, där vi inte kom överens och
du var låst.
Ja, tog jättelång tid. Och parallellt med det så startade jag ett annat projekt som inte alls har med musik att göra och som jag liksom bara försvann i typ.
Är det känsligt att snacka om det här?
Ja, men alltså, det är som att jag inte riktigt, jag vet inte hur jag ska snacka om det än, för att jag har inte riktigt, alltså just den här delen i mitt liv har jag
Du är inte riktigt klar, bearbetad med det.
Nej, Alltså det är som att jag har bearbetat med mig själv i det och så här kommit till liksom någon slags så här, ja, men jag känner mig trygg med allt som har hänt, men det är som att jag inte riktigt vet riktigt
hur du ska kommunicera ut det.
Och jag var ju väldigt så här, nu när jag gjorde så mycket bättre också, jag duckade alla sånt. Jag bara, men jag vill inte snacka om det typ, för att jag, för det handlar också om så här, det var många relationer med riktigt riktigt nära vänner som bröts på en dag. Och för mig är det asviktigt att det kommer ut rätt liksom, när jag väl väljer att prata om det. Och ja, jag vet inte riktigt när det kommer, men kanske
du kan ju ringa mig när det kommer, så kommer du tillbaka hit då.
Hundra. Är katten kvar då?
Det får vi hoppas att den inte är. Då har jag råd med min egen studio.
Ja, nice.
Nästa ord är pengar.
Pengar, då tänker jag på många saker, men det första som kom upp i mitt huvud var frihet. Att ha liksom precis sådär tillräckligt mycket pengar, att man bara känner att fan, jag kan liksom, jag kan käka, jag kan bo, kan ta någon taxi. Men allt det där är bara för att jag ska kunna göra typ musik eller någonting som jag bara brinner för. Och det kan jag ju säga, när det kommer till det, liksom den här sexårspausen, så det här andra projektet som jag jobbade med, det gjorde jag bara för pengar. Eller inte bara, men det var en stor drivkraft i det, att jag sa okej, men nu ska jag typ bli rik.
Vad var det för bransch?
Det var, alltså vi jag var med och startade en agentur för influencers. Och vi var jättetidiga i det, och det gick jättebra för det här bolaget. Och mitt mål då var liksom så, fan, men nu ska jag vara entreprenör, jag ska tjäna asmycket cash, jag ska dra ett kan, jag ska bränna cashen där. Du vet, jag trodde att det var det som var livet typ. Och nu var det inte så att jag var i Kanada och brände alla cash, men jag såg liksom att okay, men om jag fortsätter den här vägen, så finns det finns pengar där borta. Men jag mådde asdåligt och kände att jag tappade mig själv liksom. Jag fattade inte vem jag är längre. Jag var inte mig själv, och jag var inte glad. Fanns ingen anledning att vakna på morgonen, kände jag. Och var jag så här, men vad är det som fattas? Ja, men det är just den här belöningen jag får när jag typ, när jag gör musik, när jag får skriva, och när jag typ gör en låt som jag är väldigt stolt över, eller jag gör en låt som jag själv lyssnar tillbaks på och bara, fan, jag känner någonting när jag liksom hör den här låten. Den belöningen, den fick jag aldrig i den här andra hålan typ.
Nästa ord är relationer.
Relationer, alltså det jag tänker på är hur viktiga de är för mig. Jag har alltid i hela mitt liv haft väldigt så här få men väldigt starka relationer med folk runt omkring mig, och det är liksom kärleksrelationer, det är relation med min familj, med vänner. Och jag, ja, men jag värderar verkligen att ha, alltså, starka band med folk, alltså någon som du verkligen kan lita på, någon så här, vi snackade om det här om dagen, typ hur viktigt lojalitet är för mig i mina liksom, relationer. Ja, men så här, vem kommer verkligen ställa upp för dig på riktigt när det går åt helvete liksom. Och ännu viktigare om du är i en bransch där du ja, men som i musikbranschen liksom, att det kan gå snabbt och så blir du framgångsrik och så liksom vill alla liksom stå nära dig, och alla drar i dig. Det är så jävla viktigt att ha de här typ som var med dig innan typ, och luta sig mot. Och så här, jag gillar också, jag vill ha dem runt mig, för de är jävligt bra på att dra ner mig i så här, men fan, håll kvar en, för jag tror att det kan vara lätt att tappa bort sig om det händer saker för snabbt eller liksom, om man blir för ball.
Motgångar / svackor.
Alltså, jag typ älskar dem. Jag bygger så mycket av min kraft och så här på någon slags jag ska visa er mentalitet. Och det får, alltså, när det går för bra ibland, så blir jag typ avslappnad. Och det är typ Det är alltid min rädsla att, det ska, att jag ska se slappna av. Så en motgång eller svackor, det är bara, de är välkomna.
Mm. Milstolpar.
Mm. De tycker jag är svåra. Eller liksom, jag associerar det till någonting som är väldigt svårt. För att det är som att de hela tiden så här flyttar sig. Jag har så svårt att så här, jag sätter en milstolpe. Okej, min milstolpe är att jag ska vara mig så mycket bättre då. Jättebra exempel nu. Och så bara, så är jag här nu. Och så känns det liksom inte, det känns inte, jag är inte, man är, jag vet inte, nu har jag något annan milstolpe. Och det är så svårt att så här, typ fånga typ verkligheten i tiden just nu.
Mm. Men är inte riktigt klassiskt då att vägen till saker alltid är lite härligare än när man väl är där? Då är det nästan lite tomhet till och med.
Ja, verkligen. Verkligen är det så. Och, men jag önskar typ att det ändå kändes som att så här, du vet,
extas.
Ja, men tänk dig när du vet, du springer ett maraton och så får du springa in i mål och den här liksom, du får springa det här snöret liksom. Mm. Jag önskar att det skulle kännas så oftare, för då kan man också säga, fan, nu firar vi. Mm. Det är därför också vi har försökt bli bättre på att faktiskt fira saker. Som igår, vi hade ett lyckat uppträdande på Allsång på Skansen. Jättefin milstolpe att få göra. Fan, då sätter vi oss och käkar en middag och skålar och bara, fan, vi har tagit oss hit liksom. För att det kan också bli att man bara tugga på och typ glömmer och njuta av det. Mm. Så jag tycker milstolpar är viktiga att ha för att se mål. Och sen är det också så här viktigt att liksom beta av dem och typ fira av dem.
Mm. Ja, då får det vara värt att komma lite bakis till ner och möta den.
Ja, visst alltså.
Jag är inte alls förbannad. Nästa ord är autotune.
Autotune. Alltså jag älskar autotune. Det kom så tidigt i min process i att lära mig musik typ. Jag tror att jag bara hade kanske hade gjort musik ett halvår innan jag förstod den här pluggen då. Alltså T-Pain var ju också en jättestor influens när det kom till melodier för mig jättetidigt och har varit det genom hela min karriär. Och det var ju autotune som fick mig att utveckla ett melodispråk. Det var nog autotune som fick mig att gå från att vara en rappare till en sångare liksom. Eller att så här, fan, jag kunde verkligen inte sjunga, men jag hade liksom massa så här melodier och viljor i min hjärna som jag inte kunde få ut. Men med autotune så hjälpte den mig att få ut det. Mm. Och det är liksom som att med åren, ju bättre och bättre jag blev på att sjunga, ju mindre använde jag av den hela tiden. Så den har liksom varit ett extremt hjälpmedel för mig att idag kunna sjunga. Vilket jag, alltså ni fattar inte hur dålig jag var på att sjunga när jag började. Så det var fruktansvärt.
Ja, det kan man inte tro. Men det är fan intressant att höra någon beskriva autotune på ett sånt sätt. För det har man aldrig hört förut. Mm. Ja, spännande. Cool. Nästa ord, eller det blir ju faktiskt en duo. Lawrence och Zacharias.
Ja, men de är ju, alltså för mig liksom, min första MTV, vad säger man, alltså första gången jag syntes på MTV tror jag var. Det var ju tillsammans med dem och låten Jag lever min dröm.
Så fet
låt. Och den hade jag ju aldrig kunnat sjunga utan autotune till exempel. Men det var ju, alltså de hjälpte ju verkligen mig att sätta igång min karriär. Och tog hand om mig när jag kom till Stockholm från första början. Och ja, men jag tyckte bara att hela deras bild av fuck you till hiphop, hur det skulle låta, älskade det. Mm. Och jag bara önskade att jag var lika, att jag kände lika fuck you. Det kanske lät ibland i mina låtar som att jag gjorde det, men jag var mycket mer så, fan, det här är ju lite
läskigt
här. Ja, det är liksom. Men så här, de var väldigt modiga och jag har alltid tyckt att Lawrence har varit extremt modig i sitt uttryck och alltså till this day idag, så jag tycker Lawrence är så jävla ball. Mm.
Alltså vad hände med Zacharias? Lawrence karriär bara flög fram och jag älskar ju dem, även som du. Och jag har ju följt dem sen starten liksom. Och sen så bara försvann Zacharias, han producerar mest. Eller hur är det, vet du det?
Fan, jag vet faktiskt inte. Jag...
Är de helbröder? Halvbröder?
Halvbröder.
Ja.
Jag vet faktiskt inte. Alltså Lawrence kan jag stöta på sådär ibland. Vi delar ju både skivbolag och A&R. Och han, jag har träffat han ibland i studion, som jag också hyr in mig i. Martin har jag träffat väldigt, väldigt sällan. Jag tror att han sysslat med andra projekt också. Mm. Sidoprojekt.
Jag ömmar för honom lite. Jag vill se mer av honom också. Fan. Mm. Ja, nästa punkt har vi berört lite tidigare, men jag tänker ändå att det går att utveckla och det är ju så mycket bättre.
Alltså, det är så sjukt att jag var med i Så mycket bättre. Det är så sjukt att jag nu har gjort det. Liksom. Jag har varit där och spelat in det, för att det gick så snabbt från att jag fick det här samtalet från min agent som sa att han är sån jävla bilförsäljare. Ja, det är klart nu. Vad är klart? SMB. Jag bara, vad är SMB? Så mycket bättre. Jag bara, what? Ja, och så typ så ville han gå massa detaljer och jag bara, fan, du vet, vi måste lägga på nu, för jag måste typ skrika hur fett det är. Och då har jag, tror jag, 4 eller 5 veckor på mig. Det är väldigt tight. Jag får liksom, jag måste ha fått den sista platsen eller liksom näst sista platsen eller någonting. Det är väldigt tight med tid och jag är så här, kör. Fuck it, vi kör liksom. Nu gör vi det här bara. Och ja, men jag liksom, den perioden från att jag säger ja till att jag åker till Gotland känns jättekort. Det känns som att jag jobbar hela tiden. Och det är det här enda jag tänker på. Och sen så kommer Gotland och det känns liksom, det är faktiskt, det är något av det tuffaste jag har varit med om. För att man filmar från 7 på morgonen till 1 på natten. Man är extremt liksom, du är på hela tiden i huvudet. Din hjärna går i 380 km i timmen. Och det är som att alla känslor bara liksom, de fördubblas, de tripplas. Jag kände så starkt när jag var där inne, eller liksom när jag var där på Gotland och fick dels höra andras väldigt, väldigt starka historier om hur liksom alla saker de har fått gå igenom och liksom saker med deras familjer och sånt där. Och sen så fick jag berätta om mig och totalt bröt ihop en dag. Vilket jag hade toklovat mig själv. Jag kommer inte gråta i tv. Men det gick inte att hålla tillbaks. För att det var så starkt. Sov jättelite. Bara några timmar. Och kände som att, fan, det här är typ det jobbigaste jag gjort i mitt liv. Bara rent psykiskt. Kommer hem. Och känner så här, fan, det här är det bästa jag gjort. Typ, någonsin. För att du kommer liksom så jävla nära människor. Vi delar någonting. Vi delar en passion. Eller liksom ett intresse. Mer än ett intresse. Fan, en livsglöd typ. Det är musik, vi älskar musik. Men vi kommer från jätteolika bakgrunder. Men vi möts där och så här, typ vågar öppna oss för varandra. Och tolka varandras låtar. Vilket är, alltså att sitta där och få en låt tolkad, när någon tolkar min låt, det är så fint. Alltså det är, någon har liksom gått in i min låt, försiktigt försöka så här, jag hoppas att du tycker om den. Det är så jävla fint. Ja, men kommer hem och känner att det är det bästa som har hänt. Och nu så känns det här, fan, nu är det över typ. Eller du vet, det gick så snabbt från att jag fick det här samtalet till att jag nu sitter här och snackar med dig. Och bara, okej, nu ska jag vänta också, vad det nu är, x antal månader. För det känns ju inte förrän i mitten på typ oktober eller någonting.
Men du har ju reaktionerna framför dig.
Ja, men fan, är det, jag vet inte om det är dem som jag, jag vet inte om det är dem jag längtar efter riktigt.
Nej. Spelar det någon roll hur det mottas?
Alltså det är klart att man vill att det ska mottas bra. Men jag tror att den riktiga resan och den riktiga lärdomen och det roligaste för mig, det var ju att spela in det liksom.
Var det någon i gänget du kom extra nära?
Alltså jag försökte så här, det är många som har frågat mig den frågan och det är liksom svårt, för att dels, man får ju nästan så här equally mycket tid med alla. Och jag tror bara jag mer är förvånad över hur bra jag kunde klicka med alla verkligen. Alltså med någon som liksom gör helt annorlunda musik som jag inte kanske lyssnar på så här. Nej, det är svårt att säga.
Nästa punkt är ångest.
Jag verkligen så här, i mitt liv så har jag battlat ångest i liksom olika grader. egentligen hela mitt liv. Och jag tror att jag förstod inte det när jag var liksom tonåring och sådär, att det var ångest. Jag känner att jag kan få det väldigt enkelt. Och har väl så här försökt bearbeta det mer nu när jag blivit äldre. Och också så här, typ bara sitta och få känna lite ångest ibland. Att så här, inte liksom försöka putta bort den, utan att sitta och bara götta sig i den. Ja, vad vill du då? Liksom, varför är du här? Varför? Ja, det är så du känns liksom. Ja, okej. Men om jag tänker så här, känns det bättre? Nej, okej. Ja, men då kanske det bara är en sån dag. Men jag har en väldigt... jag känner att jag har en nära relation till ångest i alla fall. Och ju närmare relation jag har till den, känns det som att ju bättre jag är på att hantera den typ. Idag är jag mycket bättre på att hantera den än vad jag var liksom när jag var 20.
Uddevalla.
Jag känner hem. Jag känner stolthet. Men jag känner också att jag tycker det är jävligt synd faktiskt att mina föräldrar flyttade från Uddevalla för 4 år sedan. Och jag känner att de behöver flytta tillbaks. Jag känner att de behöver flytta tillbaks.
Så om ni hör det här,
ja, exakt.
Då vet ni.
Exakt, det är det jag känner.
Så här, vart hör ni det någonstans? Ja, ni är i en intervju. Han vill inte säga det till oss, men ja. Nästa punkt är integritet.
Integritet. Viktigt.
Tycker du att det är lätt att dra gränsen? Vad du kan snacka om och vad du inte vill snacka om liksom? Eller är det alltid en svår balansgång?
Nej, men jag tycker ändå det känns... Jag tycker att det känns oftast enkelt. För att jag är en sån så här som bara... Jag gillar att snacka typ. Och om jag inte snackar, då är det att jag inte vill. Eller typ, det är som att det sker automatiskt bara.
Vad skulle du aldrig snacka om här hos mig?
Jag vet inte, vi får se.
Kuggfråga.
Exakt.
Nästa punkt är offentligheten.
Ja, det här säger jag ju ofta. Jag har ju verkligen valt fel bransch, för att jag tycker ju att det är lite läskigt och typ vara offentlig och så här liksom gå. Jag tycker ju inte det är så himla skoj att gå igenom folkmassor till exempel. Jag har framförallt min första, alltså jag känner ju att jag typ har slått igenom 2 gånger då, eller haft 2 karriärer på något sätt. Den första då liksom innan pausen, där mitt genombrott blev genom en, framförallt genom en video på YouTube där jag sjöng en låt som heter Jag gråter bara i regnet. Jag sjöng den akustiskt och det var så här, det var filmat rakt i ansiktet på mig. Så jag var väldigt igenkänd, för att hade man hört låten då hade man sett videon, så då liksom visste man hur jag såg ut. Så då blev det en väldigt så här, det blev en väldigt igenkänningsfaktor när jag gick på stan och så här, åkte tunnelbanan och så. Och jag var väldigt obekväm. Vi kunde liksom, jag har en liksom story som jag minns, där jag åkte tunnelbana, jag har varit och turnerat, åkte tunnelbana och så samlades det typ, men det var en sån, någon scen liksom, lördag eller sådär, så samlades det typ 6-7 grabbar runt mig och så sa de typ så här, grabbar, vi ska göra någonting så här typ, och då trodde jag, då tänkte jag ju direkt att de typ ska slå ner mig, du vet. Det är min första tanke. Men så ställer de sig och sjunger den här låten, Jag gråter bara i regnet. Och jag har liksom, jag har typ känt att det känns på något sätt, det känns jobbigt att min första tanke är att det är någonting negativt. Och den saken har jag försökt jobba med tiden. Och det är en sak som jag också jag har svårt med. För att jag tänker oftast att säga, men i den situationen så tror jag inte att de ska ställa sig och sjunga liksom och hylla mig.
Men tror du inte det har att göra med ditt ursprung också? Att du är halvfilippin? Att du kanske var rädd för att det var ett rassgäng typ? Eller, kan det spela in eller?
Absolut kan det vara det. Och alltså, jag skulle vilja säga att det kommer ju lite fram vad man är uppväxt, vad man är för så här. Alltså typ på, vi tänker bara på, från Dalaberg. Det kan ju vara stökigt liksom. Då. Mm. Och det är väl det jag skulle associera det till. Idag så är det lugnare. Jag känner inte riktigt samma sak. Det är bara att jag typ, jag gillar inte riktigt att Jag gillar inte att bli igenkänd typ. Jag gillar verkligen att folk gillar det. Vi mötte en kille idag som var skitsoft. Han bara, fan liksom, så här, förde sig bra, du vet. Fan, jag vill bara komma fram och säga typ att jag, vet, din musik gör jättemycket för mig. Men det är de här grejerna, du vet, folk skriker på avstånd, så springer fram och liksom typ kommer in i min privata zon typ och så här, filmas i smyg och sånt där som jag, typ, jag tycker...
Krogmiljöer måste vara jävligt jobbigt, tänker jag.
Ja, det kan bli jävligt stökigt liksom. Ja, för när folk blir fulla så, alltså den där lilla gränsen som finns,
lilla ser ut helt,
ja. Och då är det
ingen
så här,
skam i kroppen kvar alls.
Nej, man, och jag kan ändå vara, jag känner typ att jag behöver min privata zon. Och den ger man ju totalt upp liksom när man är på krogen.
Nästa ord är narkotika.
Narkotika. Min association till narkotika. Alltså jag skulle säga så här. Jag är en person som håller mig borta så mycket jag kan. Eller så här egentligen. Jag är en person som lätt blir beroende av saker. Och det kan vara vad som helst egentligen. Alltså verkligen, verkligen vad som helst. Jag kan bli beroende av att träna plötsligt. Så att jag är lite rädd för att bli beroende helt enkelt. Så jag håller mig helt mycket borta från att utsätta mig från möjligheten till att bli det.
Terapi?
Någonting som jag borde testa, som jag aldrig har testat. Som jag
aldrig?
Som jag är jävligt nyfiken på att testa. Alltså så här, jag har varit jättenära flera gånger. Så backa till sista sekunden, för jag tycker att det verkar liksom läskigt. Och jag så här, slått mig på bröstet på mig. Jag kan terapia mig själv och snacka med mig själv och läsa på internet och du vet, kolla YouTubes typ. Men någonting som jag, alltså med de vännerna som kanske är lite äldre än mig, som jag liksom går ibland och ber om tips om eller sådär, som kanske har gått terapi själva, de säger ju att det är, att det kan vara jättelärorikt. Och jag kommer gå. Fuck, nu har jag lovat det. Men det ska jag göra såklart. 100.
Du, sista ordet på den här lilla, ja, leken är drömmar / framtid.
Ja, det är så jävla fett, för att det är typ som att jag kommer ut nu ur en... Mina drömmar så här flyttades. Eller liksom inte drömmar, men det var bara som att jag hade vissa mål. Och de målen hade jag tänkt skulle ta en viss tid. Nu kom så många mål, de gick så snabbt att allting har flyttats fram. Och jag känner mig så här vilsen i typ att okej, men var ska jag vara typ om ett år? Var ska jag vara om tre år? För att nu är det annorlunda än vad jag kände bara för 6 månader sedan. Så jag typ håller fortfarande på så här... vad ska man säga? Jag håller fortfarande på att hitta vad fan är jag någonstans och vart vill jag vara. Men det kanske är min mål. Drömmar är väl så här, egentligen fan att jag får syssla med musik på något sätt, bara typ för alltid, eller någonting kreativt. För det är så jävla roligt. Och att jag fan skulle kunna, värsta vara typ att man vet, tappa rösten typ eller något. Fast då hade man kunnat också så här, typ skriva låtar bara, tror jag. Få syssla med musik forever and ever.
Jag tycker du skötte den här associationsleken galant, hör du?
Men tack.
Bra jobbat. Tack. Nu ska vi gå över till lite mer snabba frågor.
Oh shit.
Snabbfrågor helt enkelt. Och nu får du försöka svara snabbt.
Ja,
om du kan.
Ja.
Paradrätt.
Ja. Nej, fan, bolognese.
Vad har du i den då?
Ej, men det kan man ju inte säga.
Nej, du behöver inte svara. Vad missbrukar du?
Mobil.
Vilken egenskap hos dig själv föraktar du mest?
Övertänker.
Ångesttrigger.
Bakis.
Vad har du orimligt gott självförtroende inom?
Fan, jag vet inte.
Vad går du runt och tror att du är bättre på än vad du egentligen är?
Kör bil.
När grät du senast?
Så mycket bättre.
Vad lägger du mest pengar på?
Mat typ.
När sa du förlåt senast?
Häromdagen.
Vad oroar du dig för mest?
Att jag inte ska kunna göra musik för resten av mitt liv.
Vad tror du andra människor tänker på när de tänker på dig? Och då menar jag både som offentlig person och dina privata kompisar.
Som offentlig tror jag att jag går runt och gråter hela tiden. Och sen så tror jag att mina vänner, de tycker jag är så fucking cool alltså.
Mm. Men om alla om alla där ute tror att du går runt och gråter hela tiden, så ska du även gråta i tv i höst.
Ja,
kommer det skapa liksom?
Nej, men det är bara, då hade de rätt, men det gör ingenting.
Exakt, kommer cementera bilden av dig.
Exakt.
Ja. Sista snabbfrågan lyder: vad kommer du aldrig förstå dig på att andra människor tycker om?
Fy fan vad svårt. Kaviar.
Bra svar, det här håller jag fan med.
Ja, Jesus.
Fan vad äckligt alltså.
Ja, vidrigt.
Jag vill inte ha kaviar-spons här. Så om ni
fuck
så,
Kalle och grabbarna.
Så här, jag tror de blir skitsugna när man börjar dissa liksom. Vi måste höra av oss den här snubben. Ja, vad grymt. Avslutningsvis så ska vi damma av några lyssnar-DMs här.
Ja, nice.
Första lyder så här: hej Alex, hur mycket betalt får man för Så mycket bättre? Fattar om du inte kan svara exakta summor, men rör det sig om typ 10 000 eller typ 200 000? Eller gör man det mest för själva PR-grejen bara?
Man gör det speakbuff PR-grejen. Alltså det värdet i PR att vara med i Så mycket bättre är ju värt mer än alla pengar.
Mm.
Man någonsin kan tjäna på det, tror jag.
Mm. Cool. Nummer två. Vad hittar man om man kollar upp dig i brottsregistret?
Inte ett shit.
Mm, bow, svärmorsdröm. Bow, bow, bow. Bra där. Ja, nästa DM lyder: vad hände med serien med hans ex som låg på Dplay förut? Det blev ju bara en pilot och sen lades den ner, eller?
Pass.
Pass? Ska du avsluta med en pass? Ja, jag fattar. Ja, du, vi börjar bli klara.
Fan vad fett då.
Hur känns det?
Ja, men det känns ju trevligt.
Ja, vad bra.
Jag älskar att sitta lite halvgöttig och bara lite bakis. Det blir bra då tycker jag.
Ja. Eller? Skönt att du är nöjd. Ja, jag är nöjd också. Ja. Är kompisen nöjd? Hur lät det?
Jag är
på att somna där borta.
Det är så mycket skit.
Du har hört allt.
Största lallare.
Var han ärlig då?
100%.
Ja. Alltid ärlig.
Ja. Men fan vad fett, tack för att du kom. Och har du några sista slutvisdomsord till lyssnarna som vi ska signa ut med?
Ja, mitt bästa tips för life. Gör exakt vad fan ni vill. För det är moden alltså. Det är inte moden att inte göra det. Jag är levande exempel på det. Jag lever efter det. Puff.
Lever din dröm.
Lever min dröm, ja.
Hej då,
ciao.
Vissa människor förändrar världen genom politik, andra genom idéer. De här människorna gjorde det med kulor, knivar och viljan att bli odödliga.
Pablo har många sadistiska strängar på sin lyra. De skjuter alla fiender de stöter på. Och många civila stryker med i den våldsvåg som Pablo släpper lös i mitten av 80-talet.
Podden Historiska brottslingar hittar du på Podplay.